värsta sakerna jag gjort är när jag svikit mig själv. Gjort saker som jag ångrar, smutsiga efterfester. Och jag vill rena mig i vattnet, jag ser på mina barn. Jag önskar att de lyssnar och aldrig blir som jag. Och jag ropar över ängar, när kaprifolen blommar kanske vi kan ses igen. Om du var mig, snälla be mig, skulle ge dig allt jag har på en sekund.
P4 Extra fortsätter efter Ekonyheterna som kommer nu klockan 2, och det är Julia Brynolfsson som ger oss dem. Efter det ska det handla om vad som beskrivs som den största barnsexbrottsskandalen i Frankrike.
Sex personer dog när en migrantbåt kapsejsade utanför Kanarieöarna idag, det uppger den spanska räddningstjänsten. Det är 4 kvinnor och 2 flickor, 5 och 16 år, rapporterar AFP. Och ombord fanns minst 150 människor enligt spansk media, och räddningstjänsten har med helikopter arbetat med att hjälpa dem in till en hamn på ön El Hierro. I Gaza har minst en person dödats och över 40 skadats när Israel öppnade eld vid ett matutdelningscenter i södra Gaza igår. Det här uppger det Hamas-styrda hälsoministeriet.
Videor från Rafah i södra Gaza visar hur tusentals människor springer i panik på sanddyner i ett kallt område. Människorna vittnar om att den israeliska armén öppnade eld i samband med att människor tagit sig till området för att ta del av nödhjälp som delades ut av en amerikansk nyetablerad hjälporganisation som är en del av en ny israelisk biståndsplan för Gaza. Enligt Israel sköt armén varningsskott för att skydda det amerikanska teamet. Ekot pratade med småbarnsmamman Balkis en stund efter beskjutningen. Hon vittnar om att hon såg skadade ligga ner på marken efter att israeliska trupper öppnade eld. Jag vet inte hur jag tog mig därifrån. Jag kan knappt stå på benen av rädslan jag upplevde, säger flerbarnsmamman Balkis. Balkis och tusentals andra palestinier gick i ungefär 2 timmar över guppiga vägar och sanddyner för att komma fram till det amerikanska matutdelningscentret. Samar Hadros i Jerusalem och Bara Lafi i Gaza.
Sverige nu. Naturvårdsverket kommer inte att överklaga mark- och miljödomstolens beslut att låta Heidelberg Materials fortsätta bryta kalk i 30 år till i Slite på Gotland. Tidigare har parterna haft olika uppfattningar om kompensation för höga naturvärden som förloras. Men nu har bolaget enligt Naturvårdsverket i hög utsträckning anpassat sina skyddsåtgärder, och det kommer innebära högre skydd för miljön, vilket gör att myndigheten alltså inte överklagar beslutet. Det är nu klart att det blir en sammanslagning av Moderna Museet, Arktes och Statens konstråd. Regeringen väljer att gå vidare trots kritik från flera remissinstanser. Bland annat har det funnits farhågor för att områdena arkitektur och design skulle få mindre utrymme och anslag i en organisation som domineras av Moderna Museet. Och i en kommentar till Kulturnytt skriver kulturminister Parisa Liljestrand att de tror ändringen kommer gynna medborgarnas möte med konst och kultur. Förändringen föreslås träda i kraft 1 januari nästa år. Ekot med Julia Brynolfsson.
Nu fortsätter P4 Extra med Titti Schultz.
Och den här timmen ska vi börja med att prata om den pedofildom som vi väntar på, som ska komma från Frankrike idag. Det handlar om 299 våldtäkter, majoriteten av dem mot barn. Det här ska ha pågått under 25 års tid. Det här åtalas en före detta fransk kirurg för, och det här beskrivs som en av de största barnsexskandalerna i Frankrikes historia. Och nu inleds också rättegången mot Netflix som ska avgöra vad som är fiktion och vad som är förtal. Fiona Harvey hävdar att hon felaktigt porträtterad som stalker i den populära serien Baby Reindeer. Nu kräver hon 170 miljoner dollar i skadestånd. Vi ska också träffa Abbe som får medalj av kungen. 21-åringen kom till Sverige som flykting 2016. Nu prisas han för sitt arbete med projektet Förortsinspiration. Och minns du drömhus? Therese Granqvist, superstjärna på 90-talet. Nu är hon tillbaka. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the...
Trafikredaktionen P4 Göteborg, då är det förseningar i tågtrafiken från Göteborg mot Trollhättan, Vänersborg, Oslo, Karlstad och omvänt, och det på grund av ett tidigare brofel i Trollhättan. Här kontaktar du ditt tågbolag för mer information. My classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping.
Tack för att du väljer P4 Extra. Nu ska det handla om en av de största barnsexbrottsskandalerna i Frankrikes historia. Så beskrivs det fall där den franske före detta kirurgen Joël Le Scournec står åtalad för 299 våldtäkter och sexuella övergrepp under 25 års tid, majoriteten av dem mot barn. Flera av vittnena har berättat hur han förgripit sig på dem medan de varit nedsövda. Och idag väntas domen komma, och på plats i Paris är Sveriges Radios Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. Cecilia, hur uppmärksammat är det här fallet i Frankrike?
Ja, men det är en av vårens stora rättegångar, för att det är, som du berättade, så otroligt många målsägande, 299 personer som är med i förundersökningen. Det är 65 advokater som har hållit på då i 4 månader nästan, eller cirka. Och det som har väckt uppmärksamhet är förstås att det är så många personer som har utsatts för de här övergreppen, att de var så unga, att det pågick under så lång tid och att han var verksam på så många sjukhus och att man ändå inte har under alla dessa år upptäckt det här. Och man kan ju då ana att man kanske borde ha upptäckt det, för en varningssignal var att Joël Scournec redan 2005 dömdes till fängelse för innehav av barnpornografiska bilder. Han fick villkorlig dom, men det följdes aldrig upp, så det här, han flög under radarn på något sätt. Han fortsatte att få nya jobb på sjukhus och fick inga konsekvenser för hans professionella liv eller någonting.
Och den Joël Scournec, vem är han?
Han är då en kirurg och han har varit verksam på 10 olika sjukhus och opererat just den här saker som blindtarm och sånt. Och har haft många barn som patienter. Och de flesta, alltså de små barnen har han visat sig våldtagit och han har anklagat för att ha våldtagit dem och förgripit sig på dem medan de var vakna. De lite äldre tonåringarna när de var nedsövda, ibland både och. Han har också då fört en dagbok över exakt allt han har gjort. Och det är ju också en stor del av bevismaterialet i den här rättegången.
Och vad får du för reaktioner i Frankrike, själva det här fallet?
Alltså, det får naturligtvis starka reaktioner. Samtidigt så är det också många som är upprörda över att det inte får tillräckligt mycket uppmärksamhet och att det inte får tillräckligt stora konsekvenser. Det var först häromdagen som det dök upp en politiker som intresserade sig för rättegången på plats. Det de här sjukhusen där han har varit verksam och där man säger att man inte visste någonting, de har på inget sätt följt upp det här efteråt för att göra någon form av kartläggning eller ta fram handlingsplaner för att det här inte ska ske igen. Och nu här i slutskedet har också själva utredningen fått mycket kritik för att den var för få poliser som arbetade med. Man har, kommer det fram, tappat bort en massa andra offer. Det är fler än de här 299 egentligen.
Som du nämnde, det har ju de här våldtäkterna och övergreppen har skett på flera olika sjukhus under en väldigt lång period. Alltså, går det att få någon klarhet i hur han kom undan med det, att ingen larmade?
Han har ju själv beskrivit det som att han alltid passade på när han var ensam med barnen i operationssalen när tillfällen när den andra personalen inte var inne i rummet. Så han var ju, alltså det var ju, han var ju överlagt på något sätt. Så det kan ju vara så att det inte fanns några vittnen. Många av de här som är utsatts för de här övergreppen har inte heller haft några minnen av de här övergreppen. För antingen så var de väldigt små och det är enligt sån traumaforskning så tränger man ofta bort sådana händelser. Eller också så var de nedsövda. Så många fick veta det här först när de blev kontaktade av polisen som hittade deras namn i den här dagboken och sa att du är antagligen ett av hans offer. Men många av de här personerna som är i rättegången, nästan alla, har ju levt ett liv där de har haft trauman, men de har inte förstått vad det handlat om.
Hur uppdagades hela fallet? Hur rullade den här, så att säga, hur rullade det igång?
Ja, man kan ju tycka då att man skulle ha kanske tänkt lite längre då 2005 när han blev fälld för barnpornografibrott, men det dröjde 12 år till. Då var det, han hade slutat som en kirurg och bodde lite avskilt, men lyckades liksom ändå nosa upp grannflickan på 6 år som han förgrep sig på. Men hon hade ju ingen relation till honom. Hon gick till sina föräldrar och berättade vad som hade hänt och de anmälde honom direkt och därifrån har det här rullats upp.
Och vad säger han själv om anklagelserna? Erkänner han brott?
Ja, han erkänner allting. Han säger att han är pedofil. Det står också i hans dagbok. Han säger att han inte har förstått medan han begick de här övergreppen att det var människor han höll på med. Utan det var egentligen först nu när han mötte dem i domstolen som han förstår hur han har förstört deras liv. Och han har också sagt att han vill inte ha några förmildrande omständigheter överhuvudtaget. Utan vill verkligen helt beredd på att ta det här straffet.
Och, om jag nu har förstått det rätt så sitter han då sedan 2020, då dömdes han till 15 års fängelse för 4 fall av våldtäkter och han sitter alltså fängslad redan. Men vad förväntar man sig att han får för straff nu?
Han kommer ju få ett straff, antar man, på 20 års fängelse som är det högsta man kan få i Frankrike för pedofili. Han är ju dock 74 år så att han kommer ju antagligen inte att komma ut ur fängelset. Han kommer också att sättas på en så här högriskfängelse för människor som anses farliga och som anses kunna liksom återfalla i brottslighet.
Cecilia Blomberg, Sveriges Radios Sydeuropa-korrespondent. Tack för den här rapporten. Det här är Avicii och L. King. Let's ride away. Mm. Rättegången mot Netflix, den fortsätter idag. Där har Fiona Harvey krävt 170 miljoner dollar i skadestånd. Hon hävdar att hon felaktigt porträtterat som stalker i den populära serien Baby Reindeer från förra året. Och nu ska alltså domstolen avgöra var gränsen går mellan fiktion och förtal. Det här ska jag prata med Fredrik Bergman Evans om, jurist och expert på amerikansk rätt. Välkommen hit.
Stort tack.
Vad är problemet med den här serien enligt då Fiona Harvey som ju har stämt då Netflix?
Ja, problemet är att Netflix har satsat jättemycket på den här serien och de har tjänat jättemycket pengar på den. Och i marknadsföringen så det man har lyft fram framför allt det är att det här är en sann historia. Inte bara att den är baserad på verkliga händelser utan det här beskrivs som en sann historia. Det andra problemet är ju att den här karaktären då som i verkligheten heter då Fiona Harvey, men motsvarande då rollen i serien, är ju väldigt lik henne på väldigt många olika sätt. Både utseendemässigt, hur man beskriver hennes bakgrund och sen ett antal olika händelser. Så att man har liksom inte riktigt gjort sitt jobb i att maskera den verkliga personen, utan det har varit lätt att identifiera att det här handlar om henne. Sen är inte hon en offentlig person, Fiona Harvey, vilket också gör det här besvärligt. Men från hennes perspektiv, Netflix har tjänat jättemycket pengar på att marknadsföra det som en sann händelse och det har lite skett på hennes bekostnad. Så viss förståelse kan man förstå att hon har stämt Netflix och vill ha en del av den här kakan, för att serien handlar ju i stor utsträckning om henne.
Men är det det att hon då inte har fått ge sitt godkännande eller ta del av hur arbetet har liksom lagts upp och hur hon har skildrats? Eller är det det att hon menar att saker och ting inte är helt sanna?
Alltså juridiskt så angriper hon ju den här serien i ett förtalsmål. Så hon har ju stämt Netflix och sagt att det här handlar om mig. Ni kallar karaktären för någonting annat, men det är mig det här handlar om. Mig som det här är baserat på, och det finns ett antal fakta påståenden i den här serien, bland annat då som man har lyft fram framförallt då, är att hon då skulle ha varit dömd i domstol för stalking, och det har hon inte, så det är en av de fakta påståendena som hon då säger inte stämmer. Sen så har ju hon gett sig in i, hon har identifierat sig själv. Några veckor efter den här serien hade premiär så ställde hon ju upp i Piers Morgans YouTube-program och sa att det här handlar om mig. Och det intryck man får av henne är att hon är en rätt speciell person. Och hon har ju nog stalkat den här manusförfattaren Richard Gaddo som är också som spelar huvudrollen. Så hon är nog en stalker. Men hon har inte gjort allt det som sägs i den här serien. Och då har hon helt plötsligt ett case för förtal. För förtal handlar ju om att man pekar ut någon som brottslig och det inte är sant i USA.
Men vad är det då i serien skulle du säga som gör att det är så lätt att göra kopplingen att det faktiskt handlar då om Fiona Harvey som är en människa i verkligheten?
Mm. Nej, men det här är ju liksom en jättespännande fråga, för om man tar en stor del av den rättegången handlar just nu om hur att Netflix har sagt att det här är en sann historia. I vanliga fall så brukar man säga att den är baserad på verkliga händelser, och sen så, men de allra flesta stories i böcker eller tidningar eller tv, det är klart att de baseras på verkliga händelser, och om man tänker yttrandefrihet och konstnärlig frihet, det är ju inte, det ska ju ge ett visst utrymme, men det ger ju inte något skydd mot förtal, man får ju fortfarande inte förtala människor, så att de juridiska frågorna som ska prövas i det här målet är ju, har man lyckats maskera den här karaktären i den liksom då, i den här tv-serien tillräckligt mycket, eller går det, eller är det här i praktiken ett utpekande av Fiona Harvey? Och att den frågan blir så speciell, det är också på grund av vilka tider vi lever i nu. Om man tar liksom lite så här, det här är ju någonting som vad man kallar cyberdetektiver, eller i Sverige hade det varit liksom flashback-träsket, alltså att det börjar rotas i sånt här. Det är ju såklart vanligt folk på gatan har ingen aning om Fiona Harvey, för hon har ju inte varit en offentlig person, utan skälet till att man har identifierat henne, det är ju att folk har börjat snoka på nätet. Och det som gjorde att man kunde koppla henne till den här serien, det är ju att i serien så beskrivs då att den här stalkingen bland annat sker på Twitter. Och man har ju då i princip citerat Twitter-meddelanden som Fiona Harvey då skickade till Richard Gadd, som han heter i verkligheten. Så att det var inte så svårt att hitta henne, för att man sökte på de här meddelandena så hittade man henne. Mm. Och sen så fick hon då ta emot hat och elaka meddelanden, och det gjorde att hon valde att gå ut för att få försvara sig själv.
Men du har ju nämnt nu flera gånger att det står då i början av den här serien att baserad på en sann historia. Mm. Hade Netflix varit så att säga off the hook? Hade de kommit undan om de hade sagt att det var baserat på en sann historia? Eller hade hon fortfarande haft ett case?
Nej, alltså att man får ju inte förtala någon även om man säger att det här är baserat på verkliga händelser men allting är inte sant. Det ger ju inte en grönt ljus att förtala, utan däremot så tror jag liksom att den aggressiva marknadsföringen från Netflix sida med att det här är en sann historia ligger de i fatet i den här rättegången. För vad Fiona Harvey vill nu, hon vill ha en juryrättegång. Och det betyder att hon ska få presentera sitt case för 12 jurymedlemmar från allmänheten. Och de kommer nog vara liksom ändå, hon är ju en rätt oskön person men ändå rätt sympatisk för hennes case. Hon är ju en person som antagligen lider av psykisk ohälsa. Hon är fattig och sen har Netflix tjänat miljoners dollar på hennes elände och hon har inte fått ett öre för det. Det tror jag att en jury kommer vara ganska sympatisk inför. Det Netflix försöker göra nu är att stoppa den här rättegången så att det inte ska bli någon juryprövning, och det är det som sker just nu. För de menar att det här målet ska skrotas, det ska inte bli någon juryrättegång, och man argumenterar för att det här är ett angrepp på yttrandefriheten. Och man menar då att manusförfattares konstnärliga frihet skyddas av yttrandefriheten i grundlagen, och att därför ska då domstolarna kasta ut det här målet. Men där fick Netflix tidigt en juridisk förlust i att den domare som då under förra året då hanterade det här målet i första instans gjorde faktiskt bedömningen att det här sannolikt är förtal, och det har Netflix nu överklagat, så att det är det som pågår nu i en överklagande instans, att Netflix fortsätter framhärda att det här är inte en rättegång som ska gå till jury, för att de inser nog att går det till jury så kommer de nog fällas och hon kommer nog få ett rejält skadestånd.
Men du som är expert på amerikansk rätt, vad säger du? Hur tror du att det kan sluta?
Jag tror att det kommer bli en förlikning, för det är det allra vanligaste, att de kommer få ge henne en slant, för det kanske hon också förtjänar med tanke på den uppmärksamhet som den här serien har fått.
Och
att
men
den
inte 170 miljoner dollar?
Nej, det tror jag inte, men sen i USA är ju de höga skadeståndens land. Och rent juridiskt så är de stora frågorna, är det tillräckligt tydligt att hon pekas ut i den här serien? Och Netflix hävdar ju då att nej, det gör hon inte. De menar sig att den genomsnittliga tittaren har liksom, uppfattar inte det här som att det här handlar om henne. Man menar också att den genomsnittliga tittaren uppfattar inte för att någonting ska vara förtal så måste det vara ett faktapåstående. De menar så att det är liksom inga påståenden om fakta här, utan man får se det som att det här är Richard Gadds berättelse, det är hans åsikt om vad som har hänt. Det är inte heller ett jättestarkt argument, för att det är ändå så här, man menar att den här karaktären har dömts till fängelse för stalking. Det är inte en åsikt, utan det är fakta. Och sen är frågan betydelsen av den här friskrivningen då, som är i slutet av varje serie, för det är någonting Netflix trycker på. De säger så här, det här med att vi har sagt att det är en sann historia, det är lite en marknadsföringsgrej, men i slutet på varje avsnitt så har vi den här vanliga friskrivningen att det här är baserat på verkliga händelser, och det gör att folk måste förstå att det här inte handlar om henne. Men det här känns inte heller särskilt starkt. Sen en sista grej som är rätt speciellt med förtalslagstiftningen i USA som skiljer sig för Sverige, det är att i Sverige så kan det vara förtal att berätta någonting som är sant om det inte är försvarligt att göra det. I USA, då får man alltid säga sanningen, och det är det som är Netflix-problem här, att man har berättat en historia om Fiona Harvey som i stora delar är sann, men på vissa avgörande punkter är falsk, och det är det som är deras bekymmer.
Men säg att det blir en förlikning, eller om Netflix blir fällda, kan det här påverka oss i Sverige på något sätt? Alltså, kommer den att försvinna från Netflix utbud, eller kommer vi att påverkas på något annat sätt?
Ja, det får man se vad en eventuell förlikning ska leda till. Jag tror ju för sig att Fiona Harvey också är lite av en opportunist, och att om det här kan fortsätta generera pengar, hon kanske kan få någon överenskommelse med Netflix att få en del av intäkterna som det här genererar. Nej, men den mer principiella frågan handlar ju liksom om skydd mot förtal kontra yttrandefrihet och den konstnärliga friheten. Så det är ju många som menar också att det skulle vara dåligt om Netflix fälls, att det kan inte handla om vilket ord man använder om man skriver based on a true story eller true story, utan att det måste förutsättas när det görs tv-serier att det är dramatiserat, att saker och ting kan vara överdrivet, och att vi kan inte lägga det här juridiska rastret på det, för då kommer vi ta död på konsten. Å andra sidan, jag skulle säga här att Netflix hade kunnat berätta den här storyn på ett lika gripande sätt, men att ändra vissa detaljer i den här berättelsen. Hade man gjort henne till man till exempel, så hade det varit en helt annan sak, eller man kunde ha gett henne ett annat utseende eller hittat på en annan bakgrund, så hade det här aldrig varit ett case. Utan det känns lite som att Netflix inte riktigt har gjort sin hemläxa, att de har slarvat, och då har de exponerat sig för den här rättegången, och därför tror jag också att de har viss chans att få framgång.
Onekligen något som vi kommer att följa här. Det känns väldigt spännande. Fredrik Bergman Evans, jurist och expert på amerikansk rätt. Stort tack för att du kom till P4 Extra.
Tack så mycket.
Och det här då? Jag minns när det här var en hit på riktigt. Jag älskade den då. Jag gör det nu också faktiskt. Det här är Erasure. Love to Hate You. We'll be right back.
hate you. I love to hate you.
Idag, nej inte idag, men Abbe ska få medalj av kungen. 21-åringen som kom till Sverige som flykting 2016. Nu prisas han för sitt arbete med projektet Förortsinspiration. Han är här efter de lokala nyheterna.
De får du från P4 Göteborg när klockan har blivit 2:30.
Det är många som blivit av med värdesaker på Sahlgrenska och stölderna har pågått under många år. Tipstelefonen till P4 Göteborg har gått varm de senaste dagarna.
Ja, jag blir jätteupprörd när man hör att det är så många andra som är drabbade också.
Redan för 10 år sedan försvann det saker från Sahlgrenska. Då kom Rolf Kagelins mamma in akut.
Jag får tillbaka hennes kläder. Hon har ju varit uppe på morgonen och tagit på sig som vanligt. Hon brukar alltid ta på sig lite finare kläder och smycken och sådär för att hon vill vara fin. Och det är det jag får och jag frågar, var är hennes smycken då? Nej, men det finns ingenting inlämnat här.
Vad tror du det var som hände?
Det fanns ju inga rutiner, verkligen som. I min värld så kunde vem som helst gå in som hade nyckel. Och det var flera som hade nyckel, sa de. Gå in och hämta den där smycken bara. Det var jag helt säker på.
Även idag har många tillgång till värdeskåpet. Det säger polischefen Andreas Gårdmo.
Det är inne i ett rum där en viss personal har nycklat.
Hur många är det som kommer åt innehållet i det, tror du?
Det har jag ingen aning om, men det är många.
P4 Göteborg har talat med flera personer som berättar om liknande händelser. Ofta är det guldsmycken som försvunnit, men det kan också handla om pengar. Mats Olofsson är en av dem som hört av sig. För 4 år sedan åkte hans mamma in akut.
När jag skulle ha på hennes personliga tillhörigheter, då fick jag lite kläder och jag fick inga ringar och örhängen som hon hade på sig när hon kom in.
Hur vet du att hon hade smyckena på sig?
Därför att hon aldrig tog av sig dem. Hon har alltid på sig dem och de fanns inte hemma. Jag letade igenom hela lägenheten och det fanns ingenting där.
Vad var det för smycken det handlar om?
Ett par guldörhängen och 4 ringar, guldringar, varav 2 från min mormor och morfar.
Sahlgrenska universitetssjukhusets ledning har tidigare inte velat kommentera enskilda fall, men ser allvarligt på problemet. Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
Järntorget i Göteborg har blivit tryggare de senaste åren med allt färre rån, våldsdåd och öppen droghandel. Göteborgs stad förklarar utvecklingen med ett ökat samarbete med fastighetsägare i området. Men droger, skadegörelse, klotter och nedskräpning upplevs fortfarande som stora problem enligt kommunens trygghetsundersökning. Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
Nu fortsätter P4 Extra med Titti Schull.
P4 Extra är programmet, P4 är kanalen. Tack för att du lyssnar. Här är Dasha, Not at this party. Deep breath, big smile. It's been a while since I've been in a crowd like this. Stay off the wall. Don't think, just talk. Pray no one says a name on this. I'm drunk here in the bathroom light. I'm checking my phone just one more time. In case you hit me with an on goodbye. And I fix myself up in the mirror and walk out with a shitty beer. Even though they see me here, I'm not at this party.
Trafikredaktionen P4 Göteborg, då har jag fått samtal om att det är på E6:an i höjd med Sandsjöbacka strax före Faunabron norrgående. Där är det fordon som fått stopp och blockerar ett körfält. Och där jag ser att det går lite trögt där just nu. Där är det E6:an i höjd med Sandsjöbacka strax före Faunabron norrgående.
hearing you yell. You're so in love with me, but right now you need to work on yourself.
P4 Extra i din radio, och nu ska det handla om 21-årige Abbe Alsarsour som kom till Sverige som flykting 2016, och nu ska han prisas av kungen för sitt arbete med projekt Förortsinspiration. Välkommen till Studio 8 och P4 Extra.
Tack så jättemycket.
Alltså, du är en av fyra som kommer att få utmärkelsen Kompassrosen. Mm. Den delas ut den 3 juni ur kungens hand. Motiveringen lyder, den vill man ju ha, så den kommer här. För att han med mod och handlingskraft förenar människor, bidrar till integration och utmanar begränsande normer i arbetslivet. Det blir en sportfråga. Hur känns det?
Jo, men det känns fantastiskt, såklart. Lite overkligt att det har gått så snabbt med allting. Men såklart otroligt, otroligt glad och tacksam över det här fina utmärkelsen.
Mm. Du är ju bara 21. När drog du igång det här projektet?
Förortsinspiration startades för 2 år sedan, oktober, 20 oktober 2023 hade vi vårt första event i Örebro Vivalla. Så ja, 2 år sedan.
Men förortsinspiration då, vad handlar projektet om? Vad är det ni vill göra? Vad jobbar ni för och kanske också emot?
Ja, men projektet startade egentligen när vi insåg en liten lucka i de här utsatta områdena. Det görs extremt mycket aktiviteter och annat i Sveriges utsatta områden, eller de, om man vill ha ett finare ord, socioekonomiskt utsatta områden. Däremot så, om vi snackar om större event, jag som är från eventbranschen, så görs det aldrig i de här utsatta områdena, utan det görs ute i stan, i centrum eller vad det nu kan vara.
Mm.
Det skapar i min uppfattning lite mer segregation än vad det är. Så det som vi helt enkelt gjorde är att vi tog de här stora eventen som görs i stan, gör dem i de här utsatta områdena.
Mm.
Så vi har med oss en föreläsare, vi gör en workshop med de här ungdomarna. Vi har mat, mingel, massa olika företag och föreningar som kör lite monterhall arena så här.
Mm.
Och sen är det en artist som uppträder då på slutet av våra event.
Men jag blir nyfiken, då har man tagit det här från liksom stadskärnan, city, där vi kanske är bortskämda och vana vid det här, men följer stan med ut i de olika förorterna och så där ni, alltså så att man faktiskt, människor får mötas?
Mm. Det har blivit så. Det var inte vår tanke från första början faktiskt. Vi fick testa oss fram. Första eventet som vi hade, men vi bjöd med lite folk från näringslivet, från stan, olika företag som har deras kontor i stan och så vidare. Bjöd vi med ut till de här utsatta områdena. Och det var där egentligen som vi märkte att det var någonting magiskt som hände i det här. Lilla pojken som är från Vivalla, som pratar med en direktör i näringslivet och säger, aha, vem är du, vad gör du här? Det skapar någonting magiskt över att den lilla pojken känner överläge över den stora direktören.
Mm.
Det som vi gör nu är att vi försöker bjuda med så många som möjligt, företag eller ungdomar, olika fotbollsklubbar och så vidare, ut till de här utsatta områdena, så att det här mötet fortsätter att ske.
Mm. Du kom till Sverige som flykting 2016, som jag sa inledningsvis. Du lärde dig svenska genom att sommarjobba som telefonförsäljare.
Mm.
Och sen engagerade du dig i elevrådet. Du har jobbat som ung kommunutvecklare. Alltså, du är en maskin. Det kan vi slå fast till att börja med. Det är alldeles otroligt imponerande. Men vad har du för råd till unga som då är i en liknande situation som du var 2016, som kanske ganska nyligen har kommit till Sverige?
Framförallt våga. Det är det enda man behöver göra. Sverige är ett fantastiskt land, så att man får massa möjligheter till att kunna utvecklas både som person och i sin karriär. Så länge man vågar ta olika initiativ, vågar säga ja till saker och ting, så finns det ingen anledning till att man inte lyckas. För mig började det med elevrådet, när läraren helt enkelt bara ställde en fråga: är det någon som vill vara elevrådsrepresentant? Jag visste inte vad elevråd var. Vi hade inte elevråd i Syrien. Men min uppfattning av elevråd var att man får skippa mattelektionerna och komma tillbaka med fika. Så jag tänkte att det var det vad det var. Så jag räckte upp min hand och sa ja. Det visade sig vara något lite större. Det kronokratin i hela skolan och så vidare. Ett år senare blev jag vald till ordförande. Blev jag vald till ordförande för skolans idrottsförening. Jag hade ingen aning om varför. Men de tyckte att någonting kunde jag göra i alla fall. Och så tackade jag till det. Likt med kommunutvecklarjobbet. Så det har varit, för mig har det bara varit att jag har tackat ja till olika möjligheter som jag har fått. Men framförallt så det handlar inte om mig, utan det handlar om människor runt omkring mig som har lyft upp mig i olika sammanhang. Jag menar att jag sitter här idag, det är liksom inte, det är inte för min skull, utan det är för mina mentorers och vänners skull som har lyft upp mig och stöttat upp mig i olika sammanhang.
Du måste ha förvaltat det väl, tänker jag.
Definitivt, absolut. Mm. Jag gör det lilla jobbet när jag väl blir upplyft, så gör jag det lilla som är kvar. Ja. Men det som är bakom är ju liksom inte jag. Jag har många mentorer som har öppnat dörrar för mig och kunnat göra så att jag jobbar där jag jobbar idag. Jag kan göra de här projekten där jag gör och så vidare. Och det är också egentligen någonting som är superviktigt, just med mentorskap och rådgivare som man har runt omkring sig.
Absolut. Otroligt viktigt. Jag tänkte också, försök inte jobba ihjäl dig, för vi vill ju att du ska räcka länge. Nu får du dels då, förutom den här utmärkelsen, så får du också 50 000 kronor. Vad vill du göra med de pengarna? Vill du bara unna dig saker nu, eller vad kommer du att göra med pengarna?
Jag unnar mig saker, det gör jag. Det kommer inte vara, de pengarna kommer inte gå till det, utan från stiftelsens sida så är rekommendationen, kan man säga, att använda pengarna till att utvecklas som ledare. För mig är inte en ledare någon som beordrar eller någon som ser sig som en chef över någon annan, utan en ledare är någon som är trygg i sig själv för att kunna leda andra, vara en förebild. Och jag menar, människor blir aldrig färdiglärda, utan man måste fortsätta utvecklas för att kunna hålla i takten liksom. Så de här pengarna kommer användas för att fortsätta utvecklas som ledare, gå olika kurser, nätverka med olika människor.
Och den här utmärkelsen Kompassrosen, den delas alltså ut den 3 juni av Hans Majestät Konungen. Hur ska det bli att träffa honom?
Det ska bli väldigt kul faktiskt. Och lite overkligt, som jag sa i början. Jag tänker lite grann, 2016 var det liksom från Jordanien. Innan det var det Syrien, krigets Syrien. Och sen komma till en liten by i Värmland, Storfors, Karlskoga. Och nu här mera i Stockholm får skaka kungens hand. Det är lite overkligt faktiskt, men...
Tror du att ni kommer att snickesnacka lite?
Ja, det är mingel både före och efter, så det kommer bli en hel del.
Ja, vad roligt. Du kommer att få en ny BFF. Jag är jätteglad för din skull. Stort grattis till den här utmärkelsen, Abbe Alsar Sor, och tack för att du kom till P4 Extra.
Tack för inbjudan.
Det här är Eagle Eye Cherry med Rising Sun.
So long, I can't believe this day has come. Feels like yesterday, it's you and me together all for one. Hold on to memories that keep us strong. Yeah.
together in my dreams will stay forever young. I feel you in the rising sun.
En av de mest populära svenska eurodance-artisterna på 90-talet kallade sig Drömhus, och bakom det namnet döljer sig Therese Granqvist, och idag släpps det ny musik. Välkommen hit!
Tackar, tackar.
Du sa till mig här precis inledningsvis att det var länge sedan du gjorde en intervju.
Ja, det var det verkligen.
Ja. Är det, ja, nu ser jag att du har lite strul med lurarna. Om det är volymen du letar, ja, är den, där är den, ja. Precis.
Hej, hej.
Hej, hey. Vi ligger live. Men det var länge sedan du gjorde en intervju, så hur känns det då?
Alltså det känns ju, man blir ju lite ringrostig. Det är ju så. Det är samma sak när jag har varit ledig länge från spelningar. Och så kommer man ut och så är man liksom lite så här, som ett litet stelt kylskåp så här. Mm, och det är lite så jag känner mig nu också. Men sen är det ju du, och då blir man ju genast lite mer avslappnad.
Ska du få fart på dig? Du slog igenom i slutet av 90-talet. Det var låtar som Du och jag, Vill ha dig, Stjärna på himlen. Alltså, hur går dina tankar? Vad har du för starka minnen från den här tiden? Hade du kul?
Alltså, jag hade ju väldigt, väldigt roligt. Men det var ju omväldigande på så många sätt.
Mm.
Jag sa precis till Fredrik här,
ja, du har med
min kollega, precis innan vi gick in, att säga, jag minns att jag varit här, men det är så suddigt liksom, för jag var så trött väldigt mycket, för att man jobbade och sen så var man liksom, sov man, och sen så körde man till ett nytt ställe, och ja, det var intensivt.
Ja, jag tänker att det är ett ganska slitsamt liv också, men det ser ju aldrig publiken. Man får ju bara möta stjärnan liksom.
Ja.
Sen vet jag att du bodde ju i London i flera år, i en lyckans ost. Mm. Gjorde musik under eget namn.
Ja.
Men där, det blev lite festande där, eller hur? Någonting med live fast, die young. Någon form av sånt motto.
Ja, live fast, die young var väl egentligen det mottot. Inte för att jag ville liksom dö ung, men vi levde lite så, det stämmer.
Mm. Men vad blev det för vändning då? För att här sitter ju du och är superfräsch och ser jättepigg ut och så. Så att det känns ju ändå som att livet är bra.
Ja,
livet är bra. I den mån man nu kan bedöma det så här.
Jag antar att jag blev äldre och bara liksom tröttnade. Jag hade gjort festsvängen för mycket och för länge. Så att till slut så var det bara så här, gud vad mysigt det skulle vara liksom, med lite natur och familj och Sverige. Men jag längtade hem liksom.
Mm. Ja. Och så, hur är det med naturen och familjen och så nu då?
Jo, men det är jättefint. Jag bor ju i Nyköping, så att jag har väldigt mycket natur omkring mig. Jag gillar att det är liksom, att det är bara så att du kan liksom åka 5 minuter och sen ser du i en liksom nästan urskog. Inte direkt, men nästan. Familjen är också väldigt bra med. Jag har väldigt mycket syskon. Ännu mer syskonbarn, eller väldigt mycket. Jag har 4 syskon, men jag har 10. Jag tror att jag har 10 syskonbarn.
Ja,
jag räknar sist.
Det är roligt att man får börja räkna efter på fingrarna. Men har musiken fortsatt att vara en del av ditt liv hela vägen? Från det att du liksom bromsade in, hittade skogen. Men har musiken funnits kvar?
Ja, det har den gjort. Och det är ju, det var ingenting som jag riktigt hade räknat med, men jag hade ju inte å andra sidan räknat med att jag inte skulle hålla på musik. Men det är ju väldigt mycket beroende på om man är anlitad och liksom om folk vill lyssna på en när man är ute och spelar och så vidare. Så ja, så det är ju tack vare det som jag fortfarande håller på.
Ja, men har du fått jobba med annat också parallellt så där, eller har musiken,
nej,
du har klarat dig på det?
Jag har inte gjort det.
Nej.
Det var ett undantag under covid, då tog jag ett vikariat på Nyköpings kommun för att jag var så fruktansvärt desperat efter att se människor. Det var inga liksom, jag tjänade inga jättestora pengar, men det var räddningen då. Så fick jag pröva på det. Mm. Men jag längtade ju tillbaka till mitt vanliga yrke, så att säga.
Såklart. Men du, nu sitter ju du här som Therese Granqvist. Hur mycket drömhus finns kvar?
Ja, men drömhus... Så det som har hänt nu är ju då att jag bestämde mig för att jag skulle liksom sammankoppla dem. För att det känns väldigt naturligt. Jag har släppt musik både då som Therese, som jag använder som artistnamn. Jag har släppt musik på engelska. Och drömhus var ju inte egentligen menat att jag skulle komma tillbaka eller att jag skulle börja släppa musik på svenska då. Men så har det varit liksom två repertoarer. Och sen kände jag bara, men vad fasen? Då släpper jag Bund i ett namn. Och då blev det drömhus. För att det känns mer som ett givet artistnamn. Så kan jag behålla Therese för mig själv.
Just det, då ska jag noga med det. Men du, nya låten som verkligen är ny. Mm. Den heter Perfection. Vad handlar den om?
Den handlar om de där kort momenten i livet. Det kan ju vara en millisekund, det kan vara 5-10 sekunder, du vet de där momenten när allting faktiskt känns perfekt. Mm. Men de är korta. Det handlar om det, den lilla sekvensen.
Vi ska lyssna alldeles strax, men hur tänker du framåt nu? Vad vill Drömhus göra?
Nej, men jag fortsätter släppa musik. Vi har ju en del på G nu och så får vi se om det blir på svenska och engelska. Just nu på engelska.
Mm.
Sommarturnén som sätter igång nu på fredag i Norrköping och sen så kör vi Skeppsbron eller Brännbollsyran på lördag tillsammans med E-Type, Kai och Gunilla.
Vilket gäng!
Jag vet.
Vilket gäng!
Det känns skitkul.
Ja, men vad roligt. Då får man bara hålla utkik så kommer du att dyka upp.
Jajamän.
Drömhus. Ska vi lyssna?
Du får kalla mig Therese.
Therese, ska vi lyssna? Jag tror att det är ändå, jag känner att Therese Granqvist sitter här. Ja, men ska vi lyssna på Drömhus?
Ja, tack. Jag tycker vi gör det.
Vad kul att se dig igen.
Tack snälla.
Lycka detsamma. Till med allt då här redan.
Tack.
Perfection. Jätteny musik i P4 Extra.
Thank you.
Här i P4 blir det strax kulturnytt. Andrea Valderrama, alltså dagboksanteckningar signerade Ulf Lundell. Nya sådana anteckningar.
Precis, det blir dags för bok nummer 12. Men vi ska också berätta om en sammanslagning i museivärlden.
Och tidigare i P4 Extra så pratade vi om vad som har kallats en av de största barnsexbrottsskandalerna i Frankrikes historia. Nu har dom fallit mot den åtalade kirurgen som döms till 20 års fängelse. I dagens P4 Extra så var ju filmskaparen Tarik Saleh här, nyss samkommen från Cannes där han verkligen hyllades för sin senaste film. Ursäkta, jag måste häckla mig. Jag ber om ursäkt för det. Hela den intervjun finns snart som podd. P4 Extra, gästen heter den. Du hittar den i appen Sveriges Radio Play. Ljudtekniker idag, den briljante Fredrik von der Palen. Producent Joel Lindqvist, alltid stabil. Jag heter Titti Schultz. Tänker vara ledig ett par dagar, så nu hörs inte vi förrän på torsdag nästa vecka. P4 Extra imorgon får du med min kollega Svetlana Pastorovic. 13.03 börjar vi.
Det blir en sammanslagning av Moderna Museet, Arktes och Statens konstråd. Det beslutade regeringen idag trots kritik från flera remissinstanser. Kritiken har bland annat kommit från Arktes, Statens centrum för arkitektur och design, som menade att utredningen som låg till grund för beslutet innehöll ett 50-tal sak- och faktafel. I en kommentar till Kulturnytt skriver kulturminister Parisa Liljestrand att regeringen tror att ändringen kommer att gynna medborgarnas möte med konst och kultur, både på museet på Skeppsholmen i Stockholm och i offentliga miljöer runt om i landet. Författarna Sadie Smith, Ian McEwan och Irvin Welsh är bland de 380 författare och också organisationer som i ett öppet brev kräver omedelbar vapenvila i Gaza, skriver BBC. Skribenterna kräver en vapenvila som garanterar säkerheten för palestinier samt att den kvarvarande israeliska gisslan ska frisläppas, liksom de palestinska fångar som finns i israeliska fängelser. Skribenterna lyfter också sitt absoluta motstånd mot antisemitism och de motsätter sig också attacker, hat och våld mot palestinier, israeler och judar. Ulf Lundell har nu hunnit fram till vardagar del 12 i sitt dagbokskrivande. Katarina Wikars, som tröttnade någonstans i vardagar 5, har gjort en hel omvändning.
Ulf Lundell är det bästa sällskap man kan ha in i den stundande ålderdomen. Han tar tempen. 36,2, inte ens feber. Väntar på att Trump och mullorna i Iran ska dö. Han slänger hela Österlens helvetet i återvinningscontainerna samtidigt som han hoppas att få uppleva världen som underbar och delvis förtrollad igen. Han tänker på de 10 tackbrev han ändå skrivit i livet. Ber om ursäkt för att han brusat upp hos optiken. Tänk att det skulle vara Uffe som likt en mer erfaren modell av KBT-terapeut förmår lyfta mig ur svärtan, beslå mig med tålamod. Ta in sommaren med ett ljust sinnelag. Är man missnöjd måste man ändra, göra om, göra bättre, säger han. Jag vill följa med Uffe rakt in i vardagar 13 med nya laddhybriden. Dra ut på vägarna och kyssa havet.
Katarina Wikars hade läst Vardagar 12 av Ulf Lundell och hela recensionen hittar ni i appen Sveriges Radio Play. Sök på kultur. Det avslutar Kulturnytt.
Kulturnytt är med Andrea Valderrama, P4 Göteborg. Vi är ute på torgturnéman.
Det är vi. Solen den skiner över Radiotorget här i Järnbrott i Västra Frölunda. Och jag ska träffa två personer som jobbat ihop här på torget i 47 år utan att bråka en enda gång.
Och så hör du Radiotorgets drottning Rut Andersson som bott här sedan torget byggdes. Nu närmast Ekot.
I en domstol i Frankrike dömdes idag en pensionerad kirurg som erkänt våldtäkter och sexuella övergrepp på närmare 300 patienter till maxstraffet 20 års fängelse, rapporterar AFP. Övergreppen ska ha pågått i mer än 2 decennier och den omfattande rättegången mot den pensionerade kirurgen varade i 3 månader. Socialdemokraternas partikongress är sedan en timme inledd och i sitt öppningstal talade partiledare Magdalena Andersson om att stärka samhället.
De beslut som vi ska fatta under de kommande dagarna, det handlar ju inte om oss som vårt parti. Det handlar om Sverige. Det handlar om att vi ska lägga fram en politik som stärker vår motståndskraft. Som löser de samhällsproblem som Sverige står inför.
Ja, under 5 dagar ska Socialdemokraterna hålla kongress och staka ut vilken politik de ska föra under de närmaste åren. I sitt öppningstal pratade Magdalena Andersson bland annat om situationen i Gaza, vinster i välfärden och det svåra ekonomiska läget. Hon kritiserade också regeringen.
Vi behöver se till att samhället kliver fram, att vi tar kontroll över utvecklingen, öka rättvisan. Men det kräver en ny riktning. Det kräver en kraftansträngning, men framför allt, partivänner, det kräver en ny regering.
Vår reporter Emilia Aro. Efter en dödsolycka i Malmö i april när en banarbetare dog och en skadades allvarligt sedan de blivit påkörd av ett tåg kräver nu Transportstyrelsen ytterligare åtgärder omedelbart av Trafikverket. Myndigheten menar att de insatser som gjorts inte räcker och Transportstyrelsen har utfärdat vitesföreläggande om totalt 48 miljoner kronor om Trafikverket inte senast den 5 juni vidtagit fler åtgärder för att öka säkerheten. På Stockholms slott belönas just nu ett 20-tal personer för sina insatser med kungliga riddarordnar. Förra året delades det ut för första gången på 50 år.